Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/news-ad-free. That's amazon.com/news-ad-free to catch up on the latest episodes without the ads.
With LinkedIn Jobs, we tap into a network of more than a billion professionals to help you find quality professionals quickly and easily for any role you need. Marketing wizards? Found them.
Software engineers?
Found.
That project manager I could never seem to hire?
And found. LinkedIn Jobs quickly matches your roles with candidates with the right skills and experience. In fact, 86% of small businesses get a qualified candidate within 24 hours. Post your first job for free and get started at linkedin.com/spoken. That's linkedin.com/spoken. Terms and conditions apply.
Hej på er, jag heter Johan Norberg. Välkomna till The Usual Suspects, The Freedom Edition. När vi firar att den 9 februari så tycker till och med den svenska regeringen och riksdagen att det är dags att öppna Sverige. Och med mig har jag Fredrik Segerfeldt. Välkommen.
Tjena oss.
Och Mattias Svensson.
Hallå.
Hur ska ni fira den här frihetsdagen den 9? Mattias?
Ja, jag kommer att kunna återgå till svenskans kontor och där vankas det tårta. Oho. Eftersom jag har en väldigt bra chef som bakar sådana med jämna mellanrum. Och sen får man väl se om det blir fler glädjeämnen och njutningar bara efter dagen och kvällen går.
Firar du med tårta, Fredrik?
Alltså jag har inte känt så stor skillnad av de här restriktionerna. Jag ska cykla fram och tillbaka till jobbet och fortsätta börja motionera lite. Men kroglivet så då, jag har gått på krogen 2 gånger i veckan under hela pandemin. Så fan.
Utan det som vi framförallt kommer märka, vi som har gjort det, är att nu blir ökad trängsel. Det blir lite jobbigt.
Ja, men för ett tag fick man ju också gå ut på krogen 4, för de stängde ju vid 8 eller 9 då. Va?
Men jag menar, faktum är att jag firar med min gode vän Per den 8 februari med att gå på operabaren eller något sånt där och få vara i fred, för det är fortfarande restriktioner.
Sånt gör det ju.
Slipp man stöta på folk. Ja, men något borde man väl göra, instifta en dag eller en vecka till och med, en frihetsvecka, Mattias.
Ja, kanske det. Men det är väl läge att i alla fall ta veckan och gå in på saker som kan göras friare. För det finns ju mer att göra i det avseendet. Mm. Men liksom känslan ändå. Känslan av att slippa restriktioner, att liksom oket faller av en. Den får man ju ändå ta vara på. Att det är faktiskt något välkommet och ingenting att vara så jäkla rädd för.
Nej. Men liksom det är också, alltså för mig har det varit, jag som är väldigt social av mig är väldigt bitter att jobba hemifrån. Jag älskar att gå till jobbet och ha kollegor och ha ett sammanhang. Liksom. Så att det har jag sagt. Jag är mest glad att jag får liksom, ja, ha ett kontorslandskap med bekanta som är mina kollegor. Det tycker jag är roligast. Det låter lite lökigt, men så är det.
Nej, men alla, det är det, restriktionerna upplevs olika för alla beroende på vad man har för normalt liv och vad man vill eftersträva. Så blir det ingripande på olika sätt. Jag vill ju inte ha något kontor ändå till vardags. Men däremot, jag saknar resandet, föreläsningarna och möjligheten att göra filmer på olika ställen. Och det har varit helt dött i 2 år. Och nu börjar det äntligen lätta upp lite och man kan ha föreläsningar och folk kan komma och man kan åka till USA och göra det. Och det är faktiskt, det är något jag verkligen har längtat efter.
Jag åker till USA, det längtar jag efter. Alltså, jag måste åka till New York så fort jag kan.
Det står kvar. Gudskelov. Vi tänkte så här att idag så kör vi det sista pandemiavsnittet. Jag vet inte, har vi haft några pandemiavsnitt förresten? Det kanske är första och sista.
Jo, men det, vi pratade en hel del om det i samband med.
Har ju varit ständigt närvarande, förstås. Jag tänkte att vi strukturerar det så här. Vad har vi lärt oss av den här pandemin? Jag tvingade mig själv att tänka på 10 läxor att tänka efter på och fundera på till nästa gång vi är här. Så att ni får följa med mig på den resan. Jag drar igenom dem snabbt och ni får avbryta mig och invända eller komplettera precis så mycket ni vill. Men det går ungefär så här. Punkt 1 är, man kan verkligen inte lita på Kina. Och med Kina menar jag inte Kina, utan jag menar Xi Jinping. Mm. Vissa vill kalla det för så här, Kina-viruset och sånt där. Jag invänder mig alltid mot det, för det är inte en etnisk och det är egentligen inte en geografisk sak det handlar om. Men det är en politisk sak. Vi kan kalla det kommunistviruset. Därför att en gång så försökte de dölja ett utbrott av en farligt smittsam sjukdom. Och det visar en gång varför det inte funkar med censur och diktatur. Därför att de hade ju tjänat på att ha information om det tidigare. Men eftersom de har ett system av ja-sägande och totalitarism, så låser de in dem som börjar sprida rykten om att någonting var på gång.
Ja, vad hände med de första som varnade liksom? Det är knappast så att de blev medaljerade hedersmedborgare.
Nej, precis, tvärtom. Och de blev kallade till polisstationen istället. Och jag blev lite lurad inledningsvis också. Det här är en del historia till ettan, tror jag. Man ska nog inte lita på internationella myndigheter som står under Kinas inflytande, som Världshälsoorganisationen. Därför att jag blev lite lurad av dem inledningsvis när de sa att nu har Kina varit väldigt transparenta och öppna med det här utbrottet, till skillnad från SARS och liknande. Och så var det ju inte. De ville ju inte dela med sig, inte ens när det kom fram. Och det talades om att de hade lagt upp då arvsmassans, när de hade läst den publikt och så. De ville dölja det. Det var en kinesisk forskare som valde att lägga upp det publikt, så att de inte kunde gå tillbaka.
Mm. Vilken hjälte.
Räddat väldigt många liv på det viset. Och då 6 dagar senare kunde tyska forskare i Berlin då utveckla tester mot det och sen vaccinet och så vidare. Det är fantastiskt vilken hjälte att våga göra det. Men det visar att det är ett system som är helt skapat för att förstöra möjligheten att sprida information och varningar. Och det är livsfarligt för dem med.
Jag tycker det är en väldigt viktig poäng det här med internationella organisationer. För vi har ju en tendens i Sverige att inte se vilket inflytande diktaturer har över särskilt FN-systemet. Och att det systemet till sin natur likställer alla stater oberoende av hur de styrs. Och liksom att ett inflytande från Kina är lika viktigt som inflytande från, ja, från en anständig stat. Som några antyder så här, liksom att FN fungerar som om Hells Angels skulle nominera 54% av Sveriges riksdagsledamöter, som bara styr med våld och hot om våld och skräck som det enda legitima argument för sin representation. Liksom. Och där, WHO är ju bara ett exempel. Men så här fungerar ju hela det internationella systemet, och det är ju skandalöst. Vi som tror på internationellt samarbete, och särskilt Sverige som är en sån här FN-kramare, och så här, jag rättar igenom på detta att vi inte liksom kan se de här organisationerna för vad de är.
Det är nästan som om någon borde skriva en bok om det, Fredrik.
Jag gjorde det för 10 år sedan.
Punkt nummer 2. Lita inte för den delen på västerländska demokratier. Jag måste säga att jag är lite chockad över att vi kunde gå så otroligt långt i att stänga våra samhällen och våra gränser och införa utegångsförbud för människor och exportförbud för centrala medicinska produkter och liknande. Gick otroligt mycket längre än jag hade väntat mig. Inte för att det nödvändigtvis var påkallat. Det finns en rimlig diskussion, tycker jag, om vilka restriktioner bör man ha, naturligtvis. Men som Carl Wennberg, ekonomen, har visat med några kollegor, i vilket skede tog man till lockdowns i olika samhällen? Det var inte relaterat till smittspridningen, det var inte relaterat till sjukvårdens antal bäddar, det var inte relaterat till några objektiva faktorer utom en, och det var: vad har grannländerna gjort? Ja. Det här att omedelbart haka på för att man vill ha ryggen fri. De ska inte kunna säga att vi inte var där och
att vi inte gjorde något.
Men också visa handlingskraft inför en kris som folk upplever som liksom allvarlig. Det är liksom, tror väl att man, det tror de säkert mätt, va? Och sen så kör de på.
Men det är också talande för vad politisk handlingskraft är, att inte låta människor handla.
Mm.
Mm. Men här tycker jag att, särskilt i början, och det här är en av mina käpphästar i liksom mitt narrativ om Sverige, så att Sverige var ju ett nyliberalt undantag i hela världen. Mm.
Ja, relativt andra ska vi ju komma ihåg. Ja. Jag menar, det var också väldigt betydande restriktioner här. Det här pratet om att Sverige gjorde ingenting, det är ju fullkomligt vrickat. Alltså, det har åsidosatts väldigt fundamentala rättigheter. Och jag menar, sen, som samhälle har man ju också liksom gått in i väldigt mycket. Så ja.
Men relativt alla.
Relativt alla nästan andra. Ja. Så har väldigt mycket hanterats bättre.
Vi har inga utgångsförbud, inget obligatoriska masker och de här sakerna.
Vi hade inte drönare som jagade joggare och pensionärer som kom på promenad och mötte sin älskade på ålderns höst. Och vi har inte som Nya Zeeland förbjudit medborgare att komma hem och träffa sina nyfödda barn.
Det
är groteska saker som har begåtts. Mm. Det som gör mig oroliga. Kan man göra det inför en sån här pandemi, som i och för sig den har varit förskräcklig på så många sätt, men jämfört med potentiella katastrofer som vi kommer få uppleva under vår livstid, jag menar, då kommer vi få se mycket värre saker också, tror jag.
Men var inte det också en perfect storm för hela samhällsstämningen globalt? Det är ju bara ordnung, ordnung, folk skriker efter ordnung. Mm. Och så fick man då ett skäl för liksom att utöva offentlig makt mot människor med hjälp av för att skapa ordning. Liksom. Det var liksom att jag undrar om hur den här krisen hade hanterats om den hade inträtt 10 år tidigare. För metastämningen var en annan. Vet inte.
Spännande kontrafaktisk. Nu har Mattias sagt att vi måste sluta med kontrafaktiska experiment. Därför att vi brukar komma på så hemska idéer. Som
ja, det var väl mest att det blev lite nära hemma en gång. Men, men det är ju mycket intressant. Och jag tror definitivt att det ligger någonting i att det hade hanterats helt annorlunda. Särskilt efter den här kopieringseffekten. Det har ju också med att göra var det började i Kina. Liksom.
Kina överkompenserade ju mycket för att de släppte fram viruset så långt. Det var ju till och med i ett skede så stod det ju och vägde vad som skulle hända i Kina. Kinas högsta domstol uttalade sig och sa att vi kan inte hålla på att stänga ner och förbjuda och slänga folk i fängelse. För att det hade varit bra
om ryktena
hade kommit ut. Ja, inom citationstecken högsta domstol. Men ibland så tar den sig i ton och det är klart att det finns ju olika fraktioner där också. Och de sa att hade vi haft öppenhet för att sprida information, då hade vi kunnat stoppa det här i ett tidigt skede. Så att ett tag såg det ut som Xi Jinping satt verkligen i ett tufft läge. Och då svarade han som despoter gör, mitt enda sätt att återta initiativet är att fullkomligt krossa den här epidemin genom att låsa in alla och förbjuda släktingar att gå ens och besöka sina anhöriga och ge dem mediciner och mat och liknande. Och sen började alla imitera detta runt om i världen. Kanske inte alltid lika aggressivt förstås. Hörrni, punkt nummer 3 är något annat som gick längre än i alla fall jag hade förväntat mig. Det är stimulanserna via finans och monetär politik. Jag tyckte att vi redan hade på något vis sett piken. Vi hade pumpat ut så mycket likviditet, pressat ner räntorna så fruktansvärt mycket, underbalanserat alla budgetar. Och de bara så här, you ain't seen nothing yet. Och centralbanken har liksom bara så här back of the envelope. Ungefär 10 biljoner dollar som har pumpats ut i ekonomierna och till det har finansdepartementen pumpat ut 10 egna biljoner dollar. Det är alltså ett USA som har tillförts ekonomin under den här tiden och det har givit en slags inflationsöverhettningsstimulans utan dess like historiskt. Och det säger mig att de kommer aldrig sluta med detta innan de verkligen ser konkreta destruktiva effekter av det hela. Därför att det kommer kännas som en gratis lunch och att det bara är att blåsa på.
Det är så bizarrt det här liksom att nu är det liksom problem med ekonomin, så finns det ju liksom en logik, men nu sprids det en smitta i samhället, därför måste vi liksom pumpa upp aktievärdena. Vi fick den här fullkomligt bizarra situationen att ekonomin dök, ekonomisk aktivitet dök enligt alla mått, men börsen rusade. Därför att det har inte längre med varandra att göra. Det har bara med hur mycket pengar som centralbankerna trycker ut.
Jag är mest rädd för de här sydeuropeiska, läs franska, spenderar människorna. Som alltid har sagt att vi är inne i den här Maastricht-diktaturen som innebär att man inte får spendera mer än 3% av BNP i budgetunderskott.
Vi får bara statsskuld på 120%.
ja, precis. Ja, precis. Då kallar det så, va? Och, det här, och hela den grejen som ändå har varit en av liksom, ska säga, Europas styrka som har tillåtit Nordeuropa och disciplinerat Sydeuropa är ju nu försvunnen. Liksom. För nu har ju alla brutit mot det här på, utom vi då, typ.
Återigen, svenska socialdemokrater.
Ja, men svenska socialdemokrater står ju långt till höger om liksom
kontinentalt höger.
Ja, i frihandel, öppenhet, strukturomvandling, strama statsfinanser, alla de här sakerna.
Nej, men jag kan efter detta, jag kan omöjligen se att det här ändar väl. Jag vet inte hur det ska sluta, men det är... Nu är skulderna så upplåsta för hushållen och för staterna. Vi var chockade när grekerna hade 130% av statsskuld, av BNP är statsskulden uppe i. Nu är det närmast snittet för OECD-länder. Och alla har... Ja, alltså det är groteskt. Kolla OECDs senaste siffror. Det är, alltså nu är det var och varannat land är uppe på 120-130%. Det är... fara och färde. Och det bygger ju på... Det här kommer ju gå ihop om vi alltid har gratis pengar. Men det, och det håller ju så länge det inte börjar pumpas upp en inflation som gör att man känner att vi måste göra något åt det. Det kommer leda till någon typ av finansiell repression. Att stater börjar tycka att stora kapitalägare eller pensionärer måste pumpa in pengar i statspapper eller någonting liknande. Eller så inflaterar de bort skulderna även. Men det kommer inte gå väl.
Nej, det har vi sagt i ett antal år nu. Det är väl det här gamla skämtet att österrikare har förutsett 7 av de senaste 3 kriserna. Men det är ju liksom för att... Jag hade inte kunnat föreställa mig att man skulle liksom permanenta det som var undantag från början och sen liksom bara höja insatserna hela tiden. Det funkar ju om du äger banken och höjer insatserna i spelet, men det är inte nödvändigt att det slutar väl. Vem betalar när du spränger banken? Liksom?
Ja, nej, men ni kommer få höra oss ofta här i podden förutspå att den krisen kommer. Men,
ja, vi är då att få anmäla avvikande åsikter.
Ja, du tror att det kommer.
Ja, men jag är inte med på er grej där, er grundgrejer här.
Ja, men vi hoppas att du har rätt, men are you willing to bet on it?
Ja, nej, inte. Nej, men nu har det med Matti. Vad jag invänder mot är liksom er grundgrej om men det här, alltså den utvecklingen är ju jättedåligt såklart, det som är skänt nu.
Men punkt nummer 4 är att man vänjer sig vid allt. Och då tänker jag inte bara på väldigt låga bostadsräntor eller ständigt stigande aktiepriser. Det här är en personlig reflektion och jag är nyfiken på om ni har en annan eller om ni instämmer. Jag tyckte att det var chockerande hur snabbt det gick för mig att vänja mig vid undantagstillståndet. Första dagarna så var det väldigt märkligt att det var öde på stan. Man gick runt och det var inte samma trafik, det var inte bilar, det var inte passerande. Restaurangerna var tomma, det var en känsla av katastroffilm. Efter en vecka... så var det här den nya normaliteten. Och om någon gick fram till mig och skakade hand, då blev jag chockad. Så, vad håller du på med? Har du inte fattat att nu lever vi i en helt annan värld? Och jag blev lite rädd över min egen reaktion på det. Och på andra saker när liksom normaliteten gjorde sig påmind. För att det gav mig dels den här känslan naturligtvis att människan är en väldigt flexibel varelse. Vi är duktiga på att anpassa oss efter allt möjligt. Men vi är duktiga på att anpassa oss efter hemska saker också. Och undantagstillstånd. Och det gav mig en ny förståelse för historiska episoder. Mm. Där man bara vänjer sig vid att ja, det är krig eller nu är det bolsjevikerna eller fascisterna som har tagit makten. Eller nu får ingen gå ut. Överhuvudtaget utan att en soldat frågar vart man ska. Och att man förstår plötsligt på ett sätt varför ändå livet i någon mening gick vidare.
Men tänk då också beundran.
Det är lite läskigt.
Men tänk då beundran för dem som i det allra svåraste, allra mest förtryckande fortfarande höll kvar på sina principer om frihet. Eller en Václav Havel, eller en Solzhenitsyn, eller en, någon sån här, de som gömde Anne Frank, eller vad det vill vara, sån här med som, med hela samhället, om vi kan, liksom, om, när hela samhället och, om, anpassas, om man lär sig och accepterar allt det här förskräckliga, så finns det då individer som, liksom, som gör motstånd. Du har lite vänsterretorik att säga göra motstånd, men det här är ju göra motstånd. Liksom, mot, jag tycker att en, när du säger så, så får gå mina tankar till beundran för de här människorna som trots att hela samhället har anpassat sig till det här förtrycket, så säger de nej.
Du, det där är en extremt bra poäng. Det känns mycket, mycket starkare som sagt var när man själv inser hur lätt det är att bara följa med, att nu är det där som gäller.
Och vi ska inte jämföra våra restriktioner med...
Men utan det här var ju en större, bredare psykologisk reflektion, ja. Över att man vänjer sig vid allt, man måste vänja sig vid, ja. Allt. Men det är också jobbigt, och det påminner mig om att häromdagen såg jag ett fantastiskt fint citat av Václav Havel, så jag bara måste dra innan du får ordet, Mattias. Från Portraits of Liberty, som är en av mina favoritpodcasts, som är en kille knuten till Cato som pratar om olika frihetshjältar i historien på ett väldigt lågmält, fint sätt. Och han hade ett avsnitt om Václav Havel häromdagen, och citatet är detta: "Those who that say that individuals are not capable of changing anything are only looking for excuses." Ouch.
Ja.
Jo, men det är ju också, det sätter ju fingret på alltså vilka strider ska man välja? För det finns ju så många fåfänga, alltså hade det varit rimligt att ifrågasätta något av det här och säga, nej, jag tänker minsann insistera på min rätt och slicka på ledstänger, liksom. Vi har ju också fått, liksom, vi kanske kommer in på det, men jag menar, vi har ju fått en rörelse för friheten som verkligen, liksom, har definierat friheten att få vara dum i huvudet, liksom. Att liksom, nej, men sjukdomen är en myt och det är judarna som styr och det är Soros och vilka är det mer, liksom, så alltså det är alla fnoskpällars julafton, men som artikulerar, liksom, min rätt att slippa vaccineras, men också, liksom, på basis av en världsbild som ju, liksom, jag betraktar som, och som är totalt fnoskig.
Men det där tänkte jag också komma in på, det jag tycker att det här är, alltså, libertarianismen som rörelse har ju ofta haft fringe-företeelser och fringe-figurer som drar åt konspirationsteorier, antisemitism, klimatförnekelse och nu är antivaxen slut sig till det här, liksom.
Ja, det är ju alltid, liksom, om en stat vill tvinga fram någonting, så får det ett ifrågasättande, dels av principen, men några, liksom, av att, eller så lånar man sig till att världsbilden är fel, eller så känner man bara, och jag känner själv, liksom, en stor sympati för, liksom, konträra resonemang. Jaha, hur tänker du, och så där, liksom.
Men det är samma sorts människor som gick in i kongressen i USA.
Ja, men precis. Det,
fucking nutheads.
Ja, och då är det ju inte speciellt frihetligt heller.
Nej, precis.
Men liksom, det är ju det, liksom, att ja, men försvarar du frihet, så kommer du försvara, liksom, principen att få göra en massa saker för människor som du absolut inte är ense med i sak. Och det är ju det man alltid försöker klistra på. För, jaha, så du är... Ja, du vill inte tvinga på folk vaccin, så du är antivaxare, liksom. Det är ju lika korkat som, jaha, liksom, du tycker att Åke Gren, liksom, du håller med honom om att homosexualitet är en cancersvult. Nej, jag tycker inte man ska låsa in folk i fängelset för att de säger det. De måste få vara dumma i huvudet, och de här antivaxarna måste också få vara dumma i huvudet utan att man låser in dem. Men det är ju...
Det är ju som Lord Acton, den stora katolska liberalen, uttryckte att i alla tider så har frihetens sanna vänner varit väldigt få. Och för att någonsin få igenom inflytande så har de allierat sig med andra grupper som har haft specifika intressen i just en viss fråga.
Ja. Men sällan har man ju varit mindre sugen på att alliera sig med någon.
Och som Acton också lägger till, att det har ju också gjort, tyvärr, att det har kletats på en del av de gruppernas åsikter på de liberala gruppernas beteende, och därmed har en del av motviljan varit berättigad.
Ja.
Så är det ju ibland.
Ja.
Hörrni, punkt nummer 5 är att allting, och det anknyter till detta, allt kan politiseras och tribaliseras på helt bizarra sätt. Värre än jag hade föreställt mig också, att plötsligt blev det ett politiskt statement om man bar en mask eller inte för att skydda sig och andra mot smitta. Och det betyder olika saker i olika länder. I Sverige betyder det att inte bära mask. Då litade man på folkhälsomyndigheterna och myndigheten och socialdemokratin. Och i USA att inte bära mask, det var att man var republikan på något vis. Och det är så fullkomligt ibland slumpmässigt var det hamnar. Men när det väl börjar bli en lagtröja, så blir det något som alla håller på. Och jag går tillbaka ibland i tiden och tittar på början av pandemin, hur man betraktade den då. Och då såg man att helt andra mönster kunde uppträda. Det var en amerikansk reporter som skrev på Twitter i den 1 februari 2020 att, jaha, det här nya coronaviruset, det verkar följa det här mönstret. Att alla som är collegeutbildade vänstermänniskor säger att det där är inte värre än en influensa. Och det är liksom, vi måste låta samhället, öppenheten är det viktiga, och alla kan kramas ändå. Men alla konservativa tycker, livsfarligt, det här är den nya digerdöden. Vi måste ha alla i karantän, stoppa alla flyg, stänga alla samhällen.
Och sen bytte man.
Sen bytte man. Ja. och det är jättekonstigt. Ja.
Och i USA, men inte i Sverige.
Nej.
Och sen, här fick vi ju snarare att det liksom, det här var ju det första som ritade om identitetspolitikskartan. Därför att plötsligt hade du allierade och motsatta som inte var de här vanliga gängen. Och det tyckte jag var intressant, att det inte blev den väntade polariseringen. Och därför har vi också haft den här väldigt lustiga situationen. Vi har ju egentligen inte haft någon opposition.
Mm.
För de har inte vetat, de har ju varit helt...
Den enda oppositionen i Sverige har varit Sverigedemokraterna, som ville stänga alla skolor och stänga samhället initialt på ett mycket hårdare sätt.
Ja, men det var ju sån här...
Lite försiktigt förslag.
Ja, men det var ju sån här... De såg en nisch, de sprang, och sen liksom så ville ju Jimmy Åkesson gå och grilla eller något liksom. Och hostade vid något tillfälle och sån där.
Men jag har respekt för... Jag har förståelse för att de här politikerna... Nu måste de slå på regeringen, men de vet ju inte riktigt hur.
Nej, från vilket håll.
För det var exakt.
Antingen att de gör för mycket eller för lite.
Ja, och det är ju bara att titta på opinionen. För det finns ju liksom ingen opinion. Alltså det finns ju ungefär... Det är ungefär 50% som tycker att det har varit ungefär bra. Och sen är det ungefär 25% på varje sida som tycker att det borde gjorts mycket mer eller mycket mindre. Så det finns ju verkligen ingen stor... opinion att hämta hem liksom.
Nej, just
det. Men det är också, det har ju varit fascinerande, de har ju försökt liksom, och det var Jimmy Åkesson lite grann, men det har ju inte flugit alls liksom, och Ebba Busch, och sen bara jaha, du var visst ute själv liksom, efter att ha talat om att man med berått mod haft ihjäl folk och sådär. Så det har ju varit 2 veckors opposition som inte riktigt flugit, och sen har liksom i höstas var ju Folkpartiet ute liksom 2 så här, med vaccinpass liksom några dagar före regeringen, och sen var de liksom ute nu och hamnade ju äntligen rätt när de var några dagar före med att avskaffa restriktioner. Då var man ju glad ett tag liksom.
Men det är som de sitter och lurpassar, att ni vet de kommer släppa restriktionerna den 9 februari. Vi kommer kräva att de släpper den 5 februari.
Ja,
liberalismens fanas där halvhögt i alla lägen.
Ja, men precis. Nej, men ofta har det ju inte ens blivit det, och det har varit väldigt fascinerande. Men det har ju liksom också med... Alltså, det här har ju gått genom redaktioner och allting med liksom olika bedömningar och så.
Tycker ni olika saker hos dig?
Jo, men vi gör nog olika bedömningar av...
Intressant.
Mm. Så är det ju överallt. Det här kommer en punkt där jag har gjort en annan bedömning än många av mina bästa vänner. Punkt 6. Länge lever svensk statsförvaltning. Därför att en vanlig kritikpunkt från några av mina bästa vänner och nära politiska allierade har ju varit att regeringen har gömt sig bakom Folkhälsomyndigheten och här har de inte tagit ansvar och man har låtit ovalda byråkrater bestämma. Och thank God för ovalda byråkrater i sånt här läge. Jag är
överlycklig.
Jag tror att... Ja, men vi tar en institution i taget. Jag tror att det viktiga här... Skälet till att Sverige har hamnat så relativt rätt har inte varit att vi har sundare instinkter. Jag tror inte att det finns så mycket som säger att svenskar på något vis ska vara mer genuint frihetssökande än britter och holländare eller något sånt. Jag tror att det är att regeringen har kunnat gömma sig bakom Tegnell och andra. Därför att om det nu är en följajonlek där man bara gör som andra länder gör för att hålla ryggen fri. Därför att väljarna vill se krafttag. Man måste göra något. Så har det varit överallt. Vad är det enda som kan rädda en från att svara omedelbart på en plötslig väljaropinion om att skydda oss till varje pris, även om ni förstör vår ekonomi, barnens utbildning och så vidare? Jo, det är att säga att vi har en svensk förvaltningstradition där vi har oberoende myndigheter som vi lyssnar på. Och i slutändan så är det vi som fattar beslut, regeringen och riksdagen, men vi lyssnar ändå på dem. Och så har de givit sitt case och så har regeringen kunnat säga... Ja, när vi hade de föreslagit skarpa restriktioner så hade vi kört på det. Men de gjorde inte det. Och därför gör vi det. Och vi som har studerat public choice vet att myndigheter också är påverkade naturligtvis av politik, egna intressen, pengar och liknande, popularitet. Men jag tror att det är ett ytterligare lager mellan att... Det här är en James Madisonsk poäng egentligen. Mm. Att ett ytterligare lager mellan den plötsliga, demagogiska, populistiska viljan och verkställandet. Det finns i den svenska förvaltningstraditionen. Därför har vi klarat oss lite bättre.
Det är ganska intressant. Jag har aldrig tänkt på makt... Varför har jag inte gjort det? Vilken idiot jag är. Alltså det här är ju... Ja, alltså det här är
en... Det är så jobbriljant som kom.
Ja, men alltså det här med att... Makt... Jag har aldrig tänkt på... att den svenska exekutiva makten är... Alltså jag har ju tänkt på företeelsen oberoende myndigheter, eller självständiga myndigheter. Men jag har aldrig tänkt på det ur en maktdelningsperspektiv. Det är ju... Vad dum. Det är ju jätteuppenbart ju.
Och det är ju väldigt unikt. Det är ju det som gör det intressant. Ja. Det är bara vi och Finland egentligen.
Ja, det tror jag har sett något annat land någonstans. Men,
återigen, de ska ju liksom... De är ju tillsatta av regeringen, cheferna. De ska följa lagen och så. Men de ska inte följa den politiska viljan.
Nej,
och de blir inte utslängda när det kommer en ny majoritet.
Nej.
Så att de behöver inte stå där med mössan i hand eller i vakt. Utan de kan lite mer lyssna på... Vetenskapen, dare I say the word.
Sänk skatten, det säger forskningen. Nej, men jag håller med om det. Men det här finns en annan aspekt också som är den här unika skandinaviska tilliten.
Mm.
Där vi har tillit till varandra, till institutioner, till liksom så här... Det är ingen som tror att de här är korrupta och löjliga, utan liksom det är... Alltså, Jag tror det har varit svårt i andra länder att bara säga att du har liksom... Ja, men vad heter han? Fucci? Vad heter han, amerikanen?
Fukuyama.
Nej.
Fauci.
Fauci, ja precis. Så jag kanske har fel där, men det känns som att det har varit osannolikt att, liksom, att en regering bara säger så här... Nej, vi bara gör som de säger i något annat land. För det hade varit, där har man inte haft en tillit från medborgaren till myndighetschefen och mellan myndighetschefen och den politiska styrningen av staten. Men i den triangeln så har ju vi liksom så här, ja det är väl ingen som håller på och ljuger eller löjla sig, utan det får lite på vad de säger. Vilket också är dåligt att vi litar på vad politiska makthavare är. Men det är samtidigt en tillgång i den här tilliten.
Jag håller inte riktigt med. Eller så här, det är möjligt att helhetsbedömningen landar där och just liksom gav Sverige, det är möjligt att oberoendet var här. Jag misstänker kanske med Jonung att det låg lite i att vi har inte den typen av krislagstiftning att vi hade kunnat införa den här typen av generella restriktioner, av trögheten som hindrade oss från att imitera den sorten också låg där. Men säkert också med folkhälsomyndigheterna. Men deras roll var ju också liksom lite grann... Att sitta efteråt med facit i hand är ju väldigt lätt. Liksom. Då blir man ju efterklok, men hellre det än efterrum. Men det var ju en del liksom, tabbande liksom, i början när smittan kom. Att man inte bara gjorde mer. Att, när folk åkte iväg på vad var det, sportlovet och så där, liksom att,
till Alperna.
Ja, så här, i efterhand så hade det varit klokt att dra i bromsen där för att inte få in smittan i samma omfattning när den liksom slog från början där. Och sen det andra var ju liksom det här med skyddsutrustning i äldreomsorgen och så, där man liksom för att tillmötesgå, för att inte facket skulle kunna stänga ner arbetsplatser, så var man tvungen att säga att masker och visir inte gav skydd. Och det var ju en sån där, alltså man valde att ljuga istället för, och det här har man haft i USA också. I USA sa man också att maskerna skyddar inte. Och det sa man inte för att det var sant, utan för att då hade liksom, man hade så lite masker. Och man insåg att då skulle det bli halmstrande. Och då skulle inte funnits några alls. Men resultatet i Sverige var ju att det fanns, inte ens de som fanns användes där det verkligen behövdes.
Nej, det där är ju helt förödande för förtroendet naturligtvis, ja, för myndigheter och för politiker när man har så här goda lögner på det viset. Och sen är vi fast med det, att ingen tror på masker i Sverige. Men det andra problemet är att man ser det helt statiskt. Att så här, jaha, vi har de masker vi har. Ja. Nu måste vi ljuga om att de inte hjälper för att de ska komma till rätt plats. Ja. Men tänk om det hade blivit en uppsjö av efterfrågan. Och vi hade låtit
vilket
alla...
Vilket det ju blev.
Ja, ja. Så och låter företaget ha betalt för det också. Mm. Då kommer vi få ett överflöd av masker på marknaden omedelbart.
Jämfört med andra länder så är alltid alltså folk chockade som hit. Bara, inga har masker. Men ja, Belgien eller Frankrike så bara det är fullt alltså, hela världen har varit maskerad och vi har inte varit det.
Hörrni, jag märker att ni har så mycket input här så att jag har inte kommit längre än till sexan, så att jag drar tre stycken här väldigt snabbt. Sjuan är okontroversiell, lita aldrig på Frankrike.
Okej.
Och då tänker jag framförallt på att de säger att vi nu i Europa ska vara självförsörjande. Det vill säga, vi ska ha egen produktion av allt viktigt. Jo, men vilka var det som höll på att hindra att vi fick tillgång till masker och skyddsutrustning?
Ja. Det vilka Frankrike kommer att ta
som
det?
Som inte bara införde exportförbud mot Sverige och alla andra, utan också konfiskerade skyddsutrustning som var på väg igenom Frankrike. Mm. I Mönlyckes distributionscentral i Lyon exempelvis. Alltså, fransmän, och nu menar jag inte, jo, eller... Jag menar franska politiker.
Ja, men de har ju
de är villiga att göra precis vad som helst.
Och även kris. Tyskar ska ju sägas.
Fast de konfiskerade inte, tror jag. De införde exportförbud. Men,
ja, det var ändå något där. Ja. Ja. Men där ska ju ändå EU-kommissionen hedras, verkligen.
Bra poäng.
Och får äntligen berömma dem för någonting. Liksom. Men det var verkligen deras finaste stund. Det var ju precis därför...
Your finest ah!
Ja, men det var ju verkligen det. Där satt liksom de och förvaltade verkligen det gemensamma europeiska intresset genom att hålla... gränser och passager öppna, se till att utrustning kunde hamna där den gjorde mest akut nytta. De räddade liv och räddade mycket av förtroendet i Europa från de stora länderna, och det är precis så de ska fungera.
Det här kan vara första och sista gången vi skålar för EU-kommissionen.
Ja,
jag är ju EU-vän.
Bra jobbat.
Inom marknaden.
Ja, för en gångs skull var de för den.
Ja.
Punkt nummer 8 är att länge lever globala leverans- och värdekedjor som levererar bättre än någonsin tidigare. Det är inte den bild som ges just nu, utan nu är bilden av att de är helt förstörda och det är köer överallt. Jo, men vad är det de håller på att göra? De håller på att bygga om hela värdekedjorna utifrån att arbetskraften uteblir, får inte komma till jobbet. Att man i Kina stänger några av världens största containerterminaler efter ett enda fall av covid. Och det leder till kedjeeffekter överallt. Och det är inte bara att man ska hantera gamla nivåer av det hela efter att plötsligt inte skulle några varor levereras överhuvudtaget. I februari-mars så föll i 2020 så föll priserna väldigt snabbt på frakt. Man fick börja skrota lastfartyg därför att man skulle få några intäkter, bara få metallvärdet, så att man hade råd att investera i nya som då uppfyllde bättre utsläppskrav och hårdare utsläppskrav och så. Och sen plötsligt med alla stimulanser och världen som kommer igång igen och alla som sitter hemma och vill ha mer paket, så dras det igång inte bara till gammal nivå utan mycket högre än någonsin tidigare. Amerikaner och svenskar och europeer, vi efterfrågar 20% mer varor än före pandemin. Och så ska man göra det med, under alla dessa restriktioner. Det är hjältar som jobbar där i hamnarna och på lastfartygen och i alla huvudkontor och som kämpar med att hitta nya vägar runt om alltihop.
Och ja, och så Evergreen, eller vad heter den? Mitt i alltihop.
Ja, stoppade Suezkanalen. Ja, punkt 9. Lita på vetenskapen. Och då inte att vetenskapen styr politiken, utan att den kommer fram med lösningar. Vaccinet. Modernas vaccin, om jag minns det rätt. De tog fram det på 2 dagar, receptet för det hela. Med en helt ny, tidigare oprövad teknik, mRNA-tekniken, som man inte hade släppt fram därför att man inte trodde på det så mycket, så att det finansierades inte tillräckligt och för att myndigheter inte tyckte att det var tillräckligt. Regleringsapparaten var inte öppen för det. Men kriser får folk att koncentrera sig och fokusera på saker och ting, och plötsligt så vaccinerar vi folk inom ett år efter att vi ens hört talas om viruset. Det är en otrolig triumf.
Är inte det här, jag tycker att det här är den stora lärdomen av hela krisen, bara liksom. Den moderna vetenskapen med en helt ny teknik kan liksom på några månader bara sprida ut, liksom ta fram ett virus och producera det runt om. Jag sa virus. Jag blandar hela tiden. Ja, nej, men det är helt otroligt att de kunde göra det så fort och så effektivt. Jag var oerhört imponerad över, jag trodde aldrig det skulle gå så fort.
Men det är ju, det är fascinerande just det här att det liksom blev, dels att det löstes fortare än någon trodde och fortare än man tänkt tidigare, men också liksom just det här att det ändå är det oväntade. Det är ju inte liksom, det är inte stora institutioner, det kom inte där man trodde att det skulle komma. Och det finns, det måste, alltså ryssarnas vaccin är, om jag har förstått det rätt, okej. Okay. Kuba har tagit fram ett vaccin som är rätt okej. Så det
finns. Är det konträr nu igen, Mattias?
Ja, nej, men alltså det visar ju liksom att det här går inte att planera. Och det var inte liksom några av de stora. Vad Pfizer gjorde när de kom in, deras stora insats, och den ska ju absolut inte förminskas, det är ju att få ut vaccinet. Det är ju att se till att det också kan produceras snabbt. För det var ju liksom. Moderna har ju liksom idén, men logistiken, och de har imponerat med logistiken också, men det var ju inte i närheten, alltså att rulla.
Och de kan inte hantera regleringsapparaten på det sätt som Pfizer kan.
Nej, det är också. Men mycket är ju liksom något som ska frysas liksom groteskt mycket och transporteras. Alltså hur snabbt man fixade det och rullade ut överallt och fick det att fungera i liksom Myllbänks hyttemofjöl och det är i Sverige liksom och andra länder liksom. Får jag
ställa en konträrfråga då, som jag liksom, det är ju inte ett vaccin i ordets rätta bemärkelse. Det skyddar ju inte mot konspirationsteorier. Nej, men så här, man blir ju, alltså, ett vaccin ska ju skydda mot att man blir sjuk, men det gör det ju inte.
Jo.
Inte så mycket i alla fall.
Jo.
Det är bara att det skyddar mot att du blir inte så allvarligt sjuk.
Nej, du menar med omikronvarianten, eftersom det har muterat så mycket så kan det komma igenom så att man blir sjuk trots allt, men inte särskilt allvarligt sjuk, om man har fått i alla fall en tredje boost. Det är en annan sak.
Jo,
men däremot med mRNA-vaccin så kan man ju dessutom på ett lättare och snabbare sätt ändra receptet.
Ja, just det.
Därför att vad det handlar om egentligen, det är att göra om våra celler till medicinfabriker. Det är det som är det fantastiska med mRNA.
Just det. Men det här med grejen, som att du säger, du kör in en liten bit av sjukdomen och så skapar du antikroppar mot det och så får du inte sjukdomen. Men det här verkar ju inte fungera på det sättet. Det verkar vara en annan logik.
Det är en helt annan logik, ja, med mRNA. Ja. Vad det gör är att den instruerar egentligen våra celler att producera någonting som påminner om spiket i coronaviruset,
ja,
så att vårt immunförsvar reagerar på det. Det är inte sjukdomen och det är inte,
ja, just det.
Det, men, och det vi känner när vi får det, om man får, som jag då, lite feber efter att man har tagit det, det är ju att immunförsvaret jobbar mot det som den tror är ett coronavirus. Och det är,
ja, och bara den stora att få in det och sånt där. Jag har börjat läsa en bok om det där, och jag har ännu så länge bara kommit till att det är en bunt av förlorare. Alltså det är människor som har ägnat hela liv åt att misslyckas med sin del av forskningen. Och hur stor
MRA,
del det är.
MRNA-människorna?
Ja.
Jaha, vad coolt.
Och även liksom, alltså, man har ju lärt sig oerhört mycket av misslyckandena att få fram ett vaccin mot HIV-AIDS.
Just det. Jag tänkte just på den jämförelsen, för det tog ju då 15 år eller 20. Det finns ju inte.
Det finns inte, men det är
för att
det
var bromsmedicin.
Ja, just det.
Men
det
är ju snart med mRNA-tekniken. Alltså det är ju det. Eftersom egentligen alla sjukdomar vi förstår kan man i alla fall teoretiskt sett lösa med mRNA-teknik. Så därför, nu finns det ju kliniska prövningar med, alltså, mRNA mot cancer. Mm. mRNA mot alla former av virus, mot alla tänkbara former av influensavirus och liknande.
Det är faktiskt lite som med krig. Har ni tänkt på det? Att det har ju funnits så här, alltså folk som blir svettiga i mungipan av all politisk makt och sådana här i krigssituationer och sådär. Men det är ju verkligen en sån här fin stund för människor som har kunnat kliva fram, som inte har varit avgörande förut, som plötsligt blir liksom de bärande i ett samhälle, och där finns liksom väldigt många umbäranden och så, men det är också liksom, alltså, de här som tog fram vaccinen och så, för vacciner var ju inte, det var tjusigt. Men det var liksom ingen välsedd del av läkemedelsindustrin. Och läkemedelsindustrin, aha, var ju också liksom sån här...
Vi vill inte ha vaccin, vi ska vara sjuka så vi kan sälja mer.
Ja, men precis. Alltså, du tjänar ju inte pengar på att bota.
Nej,
alltså, plus att det liksom, det är jättepro... Du ska behandla alla en gång. Du får en massa, alltså ackumulerat så får du ju en hel del biverkningar som företaget får jobba med och sådär. Och en av de mest tragiska grejerna i när jag lyssnar på den här författaren vars namn jag nu glömt bort liksom.
Det är ju den här Wall Street Journal-journalisten, ja, som skriver, ja, om vaccin.
Det är ju att nu sitter de alltså på Moderna och andra, de är helt utarbetade och har rätt anonyma kontor. De har alla antivaxdårar efter sig. De liksom går på kontoret och allt sånt där. Liksom. Så de som har räddat mänskligheten är utelämnade till en massa dårar som vill liksom spöa dem för det.
Bunta upp, slå ihjäl.
Just det, de har tagit ner skyltar. Ja. Det ska inte stå att det är Moderna och, ja, BioNTech. Och otack i världens lön. Alltså.
Ja, men det är ju sjukt. Det är ju riktigt sjukt.
Ja. Det finns ju en del saker som är det. Hörrni, punkt nummer 10, den sista. Det är den mest existentiella och mest personliga. Det är att man ska inte ta någonting för givet. Därför att plötsligt drabbar katastrofen och döden. Och det är så många som under den här perioden på ett väldigt oväntat plötsligt sätt förlorat nära och kära.
Mm.
Jag har förlorat min svärfar till covid, och man måste påminna sig själv än en gång om att livet är kort och livet så snabbt kan ryckas bort, och att plötsligt kan någon som man tar för givet bara vara borta, så att man aldrig kan säga de där sakerna som man hade tänkt är så viktiga och självklara och centrala att säga. Så läxan här är väl på något vis här, ring det där samtalet och ta den där lunchen och glöm den där oförrätten eller säg förlåt. För att när som helst så kan människor vara som vi älskar vara borta. Så krama dem ni älskar mycket oftare.
Och särskilt nu när det är tillåtet.
Jag kommer att tänka på den här fina sekvensen i slutet på Fanny och Alexander. Som får en fördjupad innebörd när man är så nära katastrofen på det här viset. När Jarl Kulles teaterdirektör Ekdal, när alla en gång är samlade, förklarar då att plötsligt öppnar sig avgrunden. Plötsligt drabbar döden. Ryter stormen och katastrofen är över oss. Ondskan sliter sina fjättrar och går över världen som en galen hund. Förgiftningen drabbar alla. Och därför finns det anledning att vara lycklig när man är lycklig. Att vara snäll, givmild, öm och god. Därför är det nödvändigt och inte det minsta skamligt att glädja sig åt den lilla världen. Den goda maten, det milda leendet, fruktträden som blommar, valserna. Och sen spricker han upp och blir så rörd så att han inte kan fortsätta att prata och bara går och klappar om alla. Men jag tycker det är så fruktansvärt insiktsfullt. Att
ja,
det viktigaste i livet, det är trots allt att vara lycklig när man är lycklig och ta vara på de där stunderna. Särskilt när det stora kan mullra och när världen kan vara en rövarkula.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Want your most burning finance and investing questions answered? Here's a podcast you should be listening to, courtesy of Acast Recommends.
Are you ready for some personality in your personal finances? Hi, I'm Janice Torres Rodriguez, Latina money expert and host of the award-winning podcast, Yo Quiero Dinero. On this show, we're serving up POC-friendly personal finance knowledge, always with a side of sass. We're not talking about avocado toast and lattes on this show. We've got real, relatable personal finance knowledge that makes you feel seen, heard, and finally understood. Consider me your super cool, slightly risque, but always honest financial fairy godmother. Together, we'll tackle dinero in a fresh new way so you can finally become poderosa with your dinero. Check out our weekly podcast episodes at YoQuieroDineroPodcast.com or subscribe wherever you listen to podcasts.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.